Det här är P1, Sveriges Radio.
Man hör inte lika mycket om radonhus nu för tiden.
Och man hör inte heller lika så mycket om citrongräs längre. Det hörde man ju väldigt mycket om på 90-talet.
Ja, ja, just det.
Men nu är det koriander istället.
Så funkar det.
Varmt och hjärtinligt välkomna ska ni vara till podden som funkar det, som gör sitt bästa för att svara på lyssnarfrågor. Måns Nilsson idag är bara överkropp mitt emot mig. Vad härligt att se dig.
Hur står det till?
Ja, det är verkligen så där.
Ja, men du vet, ibland så kan man se djur som är överkörda som ligger längs vägarna. Som en grävling. Man kan väl säga en överkörd grävling. Och så kör man tillbaks en vecka senare. Men den ligger kvar, grävlingen. Så tänker jag, jag ska gå ut och kolla på den där grävlingen. Så går man fram, tittar grävlingen i ansiktet. Så ser det ut idag.
Ja. Men det är också ungefär så jag mår idag. Men vi ska inte gråta ner oss i det.
Du, vad har du haft för dig sen sist vi sågs där?
Ja, nej, jag har varit på Gotland.
Ja.
Ja, kollat på raukar och ätit pizza med Nutella på.
Ja.
Det var gott men lite väl mäktigt.
Är det landskapsrätten?
Förmodligen, ja. Har det hänt något sen sist?
Häromdagen så hade jag anledning att ringa till Lasse Berghagen.
Nämen, vad trevligt.
Ja, och han var så trevlig.
Ja.
Precis som på tv.
Nej, vad trevligt att höra.
Jag har knappt talat med en trevligare person i mitt liv.
Hördes det hur lång han var i telefon?
Nej.
Nej.
Han berättade bland annat att han är bästa kompis med trummisen i Iron Maiden.
Nico McBrain.
Nico McBrain, världens bästa namn. Om jag skulle hitta på ett namn till en metal-trummis så skulle jag inte kunna hitta på bättre namn än Nico McBrain.
Ja, ja, ja. Här, jag har sett Iron Maiden live. Han är inte tight.
Vad är det för skitsnack?
Han är inte tight.
Dummaste jag har hört. Han är den tajtaste vi har. Dagen efter Lasse-samtalet så tittade jag på gamla klipp på nätet och hittade husmorsfilmer. Vet du vad husmorsfilmer är?
Ja, sådana här tips om hur man ska gå och röra sig i köket för att göra av med så få steg som möjligt, va? Är det inte det?
Ja, men det är inte just husmorsfilmer, men det var ju väldigt stort i Sverige. Ja. Att mäta och sätta standarder för olika saker. Hur hög en diskbänk skulle vara för bästa...
Vad spisen skulle stå i förhållande till diskbänken, kylskåpet var för att husmödrarna skulle gå så lite som möjligt. Och sådana saker.
Husmorsfilmer var informationsfilmer för hemmafruar. Mm. Och de gjordes från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet. Och det var ett mellanting mellan anslagstavlan och reklamfilm. Mm. Och de här visades gratis på bio mitt på dagen.
Intressant service.
Alla kändisar var med.
Aha.
Eva Rydberg lagar kyckling.
Aha.
Inga Gill bakar små kakor.
Såklart.
Och i en av filmerna så sjunger Lill-Babs om frukt.
Mm-hmm.
Hur bra det är med frukt.
Oj.
Och hon sjunger fantastiskt, som vanligt.
Ja.
Men personen som har skrivit texten är ingen perfektionist.
Nej, slarvat med där.
Det är snarare en person som tänker, aja, det där är gott nog.
Mm-hmm.
Du vet, en sån där person som när hen ska måla om sin lägenhet målar runt tavlorna.
Ja.
En sån person som svarar på sms efter 2 veckor.
Låter mer och mer som mig.
En person som fortfarande använder sin mailadress coolguy83@yahoo.com.
Ja, nu är det ju som mig.
Vi ska lyssna lite på de här fruktrimmen. Du som kan
dansa tango. Tango är mango. Dig kan vi bjuda på mango. Just det. För dig som gillar jazz. Jazz, ja. Finns det ananas?
Maskar,
aprikoser.
Men får de depression.
Depression.
Så äter de melon.
Melon igen? Jaha.
Käka mera frukt.
Ja, den versen hörde du inte. Den versen hörde du inte.
Nej, den
var
inte bra. Svängig låt, eller hur han kan?
Svängig låt? Ja, det var, jag tycker inte... Det var den där jazz och ananas, tycker jag det höll inte.
Ja, men det här har alla virtuoser käka aprikoser.
Ja, rimmet håller ju med...
Tills de får depression.
Ja, då tar de med melon. Ja, men det tycker jag är bra. Men Lillbabs alltså. Jag säger så här, det kommer dröja 200 år innan vi har en ny Lillbabs. Så bra artist tycker jag hon är.
En artist som är som Lillbabs. Du förstår att jag blev glad när jag hittade den här låten.
Jag känner dig, jag förstår att du blev jätteglad.
Och döm om min förvåning när vi samma dag fick ett e-mail till redaktionen som handlade om just Lasse och Barbro.
Jaha.
Det var inte en fråga.
Nej.
Utan mer en uppmaning.
Jaha.
Från signaturen Angelica Harris mamma.
Det här är spännande.
Så här skriver hon. Är det inte dags att ni tar upp det här med att Lasse Berghagen låter som Lillbabs om man spelar honom 20% snabbare? Med vänlig hälsningar, Angelica Harris mamma. Mm. Hon skickade mig en länk.
Jaha.
Jag klickade.
Jaha.
Och nu ska vi lyssna tillsammans.
Ja, vad spännande. Ja,
ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du. När hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen.
Fascinerande.
Fascinerande, absolut.
De var ju ihop så kan jag bli smittade av samma sångteknik.
Gissningsvis.
Det här var gamla hederliga artister som visste att diktera. Ja. Eftersom de en gång i tiden på Folkparken hade så dåliga mikrofoner så, ja, så skulle höras överhuvudtaget.
Han jobbat med sin diktion.
Precis.
Något som kanske du och jag borde.
Ja. Tycker vi har bra diktion också.
Jag har inte det, Måns. Nu handlar inte det här programmet om Lasse Berghagen och Lillbabs, utan vad gör vi, Måns?
Vi ska försöka svara på era frågor.
Vi börjar nu.
Så funkar det.
Hej kära Anders och Måns, och tusen tack för ett fantastiskt program. Jag retade min flickvän häromdagen med ramsan na 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 na. Ja, ni kan säkert melodin. Efter retet kom frågan upp: var kommer den här ramsan från egentligen? Vem har bestämt melodin och orden? Och framförallt, varför är ramsan så sjukt irriterande? Tacksamma för svar, Emil och Maria.
Na 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 na. Ja. Na 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 na. Jag kokar av ilska bara jag hör det.
Ja, och det här med att retas, det är av någon anledning ganska poppis. Varför vill vi retas? Vad får vi ut av det?
Ja, men det vill jag gärna veta. Jag älskar ju att retas.
Ett tips till yngre lyssnare, gör inte det.
Va?
Nej.
Vadå?
Till alla lyssnare, jag håller inte på att retas.
Amen.
Ja, men jag håller inte på att retas. Jag kan fortfarande vakna och tänka på när vi i sexan retade en klasskompis för att han gick på ridning.
Det var klart onödigt.
Jag kan fortfarande tänka på att känna mig som ett as. Skäms. Varför retas vi då, Måns, enligt en hälsobilaga? Och du vet vad jag tänker och tycker om hälsobilagor, Måns. Men enligt en hälsobilaga som jag läst så finns det forskning från University of Kansas som visar att par som gör narr av varandra på ett kärleksfullt sätt har större sannolikhet att hålla ihop.
Mm-hmm.
Jag tror inte på det. Jag tycker den forskningen suger luva.
Gör narr av varandra på ett kärleksfullt sätt, det tror jag absolut.
Jag tror att det går bättre för par som tar hand om varandra.
Nej,
jo, jag tror
man
att...
kan göra både och.
Jag vet ju att du och din sambo, ni retas.
Vi tetas hela tiden.
Mm. Det tror jag att jag inte är ihop med din sambo.
Det hade varit mycket märkligt om vi båda var ihop med min sambo. Det hade gjort vår relation än mer komplicerad.
Ja.
Men du och jag tetas väl också lite ibland?
Nej, för vad retar jag dig?
Till exempel nu att jag sitter naken här i studion på överkroppen.
Nej, jag har bara påpekat det. Jag har inte sagt någonting om det. Varför just na 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 na? Den melodin kommer ju från den klassiska skvallerbytta bing bong.
Går i alla gårdar,
just
slickar
det.
Alla skålar.
Just det.
Vad fan betyder det?
Jag vet inte. Det är en klassisk låt att retas med. En så kallad nidvisa där man beskyller någon för att inte kunna hålla hemligheter. Dick Harrison skrev i Svenska Dagbladet 2019: skvallerbytta bingbong har hundratals år på nacken. Äldsta dokumenterade varianten på ramsan har daterat 1677, men den är med stor sannolikhet mycket äldre än så.
Oj.
Finns i många varianter såklart, men ungefär så här brukar den gå. Skvallerbytta bingbong går i alla gårdar, slickar alla skålar. När han kom till prästen fick han smäll på käften. Men så lät den inte på 1600-talet. Då inleddes ramsan så här: skvallerbytta rådstugklocka.
Va?
Ja.
Skvallerbytta rådstugklocka.
Ja, tydligen.
Jaha.
Det är konstigt.
Då är den mer catchy nu.
Varför just denna melodi? Min teori är, den är catchy. Vi minns ju alla den här. Do you really want me? Am I really special? Robins första stora hit, Do you really want me?
Ja, det är väldigt likt Skvall och Bytta Bing Bong.
Så här sa Robin till Dagens Nyheter. Vi var i studion och klockan var minst 4 på morgonen. Jag var fruktansvärt trött och stämningen var allmänt irriterad. Vi hade redan en refräng men ingen bra melodi till versen. Och så började jag bara sjunga på den där redsamma skvallerbytta melodin. Utan att riktigt tänka på det. Och den passar perfekt. Någon kanske minns den här. Dilba, I'll catch a star. Men vad säger Dilba till det? Först när det var klart hörde jag vilken melodi jag hade använt och var tveksam till om jag skulle ha den kvar. Dilba kanske kände att det här var lite larvigt att använda den här. Den gamla na 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 na, eller hur?
Uh-huh.
Men det finns ju också tuffa artister som har använt den här. Black metal-bandet Venom, Teacher's Pet. Var det enda bandet som jag var på riktigt var rädd för när jag var barn. Man såg andra som försökte vara tuffa, man såg Kiss och Wasp och sånt. Det var ju bara lite kul. Men när Okej körde stort uppslag om Venom, då var det läskigt på riktigt. Som du hör så har Dagens Nyheter tagit ett stort grepp om den här melodin. Och de hävdar att somliga vill kalla den här melodin na 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 för en universell urmelodi. Eftersom den är spridd bland barn i alla världsdelar i de mest skiftande musikkulturer. Den finns överallt. Här hör vi den nu ledmotivet till Saltkråkan.
Nu är våren kommen, nu är våren kommen.
Den lär också finnas i Charles Debussys pianopreludier. Också i afroamerikanska traditionen, särskilt i äldre jazz. Och så inte minst i den här klassiken. Sly and the Family Stone. Och känslan av att det här är en urmelodi bygger framförallt på den här fallande effekten och den lilla tersen, den så kallade roptersen. Och vad är det då? Jo, det är en arketypisk ropformel för tvåstaviga utrop som exempelvis mamma eller kom hit. Så att när man ropar mamma använder man just den här melodin då. Mamma, antar jag. Eller mamma, na 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 na, mamma. Så att det blir någon slags kroppslig urmelodi, är du med mig, Måns?
Jaha.
Ja. Bertil Sundin, han är professor i musikpedagogik. Han är tveksam till att det här är en ursång. Han säger däremot att barns sånger kretsar kring just den här tersen. Och att det är ett universellt drag. Och vad är då en ters?
Ja, är det två toner som passar bra ihop, eller?
Julia, som jobbar på den här studion. Hon är inte bara tekniker, hon är också popartist. Julia, vad är en ters? Kan du sjunga en?
Du, grundtonen och så har vi tersen, ba, och så ba, ba, det är tersen.
Norrmannen Jon Roar Björkvold, han har gjort en jämförande undersökning av sång hos barn i Norge, Ryssland och USA. Han är också mycket tveksam till att det här är någon urmelodi.
Mm-hmm.
Samtidigt stödjer han uppfattningen om tersens grundläggande betydelse. Så han menar alltså, citat, med skvallerbytta liknande former kan barnet inte bara retas utan också berätta, påkalla, hota och härma.
Är det så då att det är två toner som vi människor tycker passar extra bra ihop?
Det är nog så.
Varmt och hjärtinnerligt hej på er.
Oj.
Min sambo och jag pratade om hästkrafter häromdagen. Att det handlar om effekten i en bilmotor är vi med på. Mm. Men var kommer uttrycket hästkraft ifrån? Är det från förr när man hade häst och vagn och sen gick över till bil? Och framförallt, hur mäter man en hästs kraft. Allt gott, Katarina.
Jaha, det här är intressant. Jag har för mig att vi har pratat om det här för att det faktiskt är så att en häst motsvarar en hästkraft. Men det kan ju inte stämma.
Hur många hästkrafter tror du en häst har?
Jag tror en häst har 18 hästkrafter.
Jaså?
Nej, så mycket har de inte. En häst har bara 2-3 hästkrafter.
Varför heter det då hästkraft?
Det kanske heter. En häst har kanske ungefär en hästkraft.
Jaså?
Ja.
Hästkraft är ett sätt att mäta effekt, det vill säga energi per tidsenhet.
Ja.
Ett vanligare och bättre sätt att uttrycka detta är med enheten watt. Watt är joule per sekund och watt är SI-enheten för effekt.
Ja, det här, nu är det kommer många ord, jag förstår inte vad de betyder. Men
jo,
visst.
Men så här. Ja. Watt är det sätt, den enhet vi har bestämt är bäst för att mäta effekt, det vill säga energi per tidsenhet.
Ja.
Hästkraft är ett äldre sätt. Det är sämre och de sitter inte ihop på något bra sätt. Det är en hästkraft, det är cirka 735 watt.
Ja, men om man köper då en fläkt som har 1000 watt, då tänker jag en moped som har en hästkraft borde ju ha mycket mer effekt än... Men det här tycker jag är svårt.
Nej, men det är precis så som du säger.
Ja.
Om en moped har en hästkraft, då har den cirka 735 watt, alltså som en dammsugare.
Ja, såklart.
Så man kan använda enheten hästkraft när och var som helst istället för watt.
Mm-hmm.
Den här lampan förbrukar 0,1 hästkrafter.
Mm-hmm.
Den här dammsugaren genererar 40 hästkrafter.
Mm-hmm.
Till exempel. Det blir ju en väldigt stark dammsugare.
Mm-hmm.
Hur tror du det är med hästkraft nu då? Och häst, tror du häst har en hästkraft?
Nej, mycket mer.
Katarina undrar var enheten hästkraft kommer ifrån.
Ja.
Jo, James Watt var en skotsk uppfinnare.
Ja.
Och han uppfann inte ångmaskinen, men han förbättrade den så mycket att den revolutionerade världen.
Aha.
För att beskriva hur många hästars arbete hans nya ångmaskiner kunde ersätta,
aha,
så införde James år 1783 begreppet hästkraft.
Aha.
Så han hittade på det,
aha,
och Watts hästkraft var ungefär 50% mer än han ansåg att man kunde begära av en arbetshäst, aha, i kontinuerligt arbete.
Ja, han tog lite höjd. Det är som en hiss. Om man säger max 1000 kilo, men egentligen så får det vara 2000.
Så en arbetshäst i kontinuerligt arbete kan generera 0,66 hästkrafter ungefär enligt James Watt. Då.
Mm.
Ungefär 10 gånger mer än en människa orkar med för övrigt. Men...
Så en människa bara 0,1 hästkraft?
0,06.
Hästkrafter?
Ja, i kontinuerligt arbete.
Jaha.
Men man orkar ju betydligt mer om man bara ska göra något en gång.
Ja, just det.
En tyngdlyftare som ska stå och lyfta sin skivstång hela dagen, 8 timmar, 5 dagar i veckan, kanske väljer en mindre maxvikt,
aha,
än om hen bara ska lyfta stången en gång.
Ja, det här är självklart.
Så en häst kan generera betydligt mer än 0,66 hästkrafter om det bara handlar om en kort stund.
Så om man galopperar över en liten äng så är det mycket mer.
Det svenska rekordet sattes av en hingst vid namn Areal någon gång på 50-talet.
Aha.
Som typsnittet Areal,
mm-hmm,
mitt favorittypsnitt efter Helvetica Noia Extra Mager.
Mm.
Vilket är ditt favorittypsnitt, Anders? Wingdings?
Nej, en Kalibri.
Kalibri?
Ja.
Shit, du chockar mig fortfarande.
Ja, efter alla år.
I vilket fall. Den här superhästen Areal lyckades dra med en kraft som motsvarar 12,6 hästkrafter.
Oj.
En tränad häst som är lite mer normal har väl ungefär 10 hästkrafter i sig, säger Hans Sidbäck, körmästare på Nordingrå häst och rekreation.
Mm, han borde veta.
Så en häst har 0,66 hästkrafter vid kontinuerligt arbete,
ja,
och upp till kanske en 10 hästkrafter de bara måste dra en gång kort.
Ja.
Anders, är du själv sugen på att prova hur mycket du måste anstränga dig för att generera en hästkraft?
Nej, det är jag inte sugen på.
Då ska du väga 75 kilo.
Ja.
Sedan ska du springa uppåt i en trappa.
Ja.
Och när du lyckas förflytta dig en meter uppåt, mm, per sekund,
mm,
då genererar du en hästkraft.
Ja, just det.
Du väger 75 kilo, springer upp för, och när du lyckas höja din kropp en meter per sekund.
En hästkraft.
En hästkraft är nämligen den utvecklade effekten när 75 kilo lyfts en meter på en sekund.
Hästarna gnäckade och sprang. Hästarna gnäckade och sprang. hästarna gnäggade och sprang. Hästarna gnäggade och...
Anders, kommer du ihåg när jag var små så fanns det spelkort med coola bilar?
Just det.
Lamborghini Contact, ja. Ferrari Testarossa, Rolls Royce.
Ja, kunde åka på någon öppen Fiat som var sämst på allt.
Det var liksom en kortlek, ja, med faktakort. Mm. Och på de här korten så stod det saker som cylindervolym 2926 cc, ja, antal cylindrar 8, ja, och just då effekt 214 hk,
ja,
var per minut 6600, ja, topphastighet 220 km/h,
ja,
längd 4,23 meter.
Just det.
Man blandade korten och delade ut. Mm-hmm. Sen turades man om att utmana den en annan, skulle man liksom vinna den andras kort. Anders, mm, vad har din bil för toppfart?
Min nuvarande bil?
Din, på ett kort, du får låtsas att du har ett kort.
220 km i timmen.
Jaha, ja, min har 43 km i timmen. Då vann du min Trabant.
Jaha.
Varsågod.
Tack.
Och det var alltid så mycket som möjligt som var bäst. Som längd då, till exempel. Om den andra valde längd, aha, så kunde man förlora sin Porsche 911 mot en Volvo 740.
Ja, men det, 740 fanns ju inte med.
Jag kommer ihåg att framförallt det som ställde till problem var 0-100 km i sekunden.
Mm.
Om allting var så mycket som möjligt, då blev det lätt konflikt när Filip Jörgensen tyckte att 7,4 sekunder skulle vinna över 2,9 sekunder.
Ja, där hade ju Filip Jörgensen fel.
Ja, men det får man verkligen säga. Ja.
Så funkar det.
Ja, med knivet, trubbel, trassel, tissel, tassel, bubbel, babbel, fniss och prassel. Så jag står snart längre inte ut.
Så funkar det.
Ja, med knivet, trubbel, trassel, tissel, tassel, bubbel, babbel, fniss och prassel. Och jag frågar, tar det aldrig slut?
Förra veckan var jag imponerad av bröderna Roberts, som hade utvecklat en av världens i särklass äckligaste drycker, svagdrickan, till julmust, som ju är en av världens godaste drycker. Då hävdade du, Måns, att man med hjälp av kolsyra och socker kan få vilken dryck som helst att bli god. Det skulle gå med till och med det absolut äckligaste, tomatjuice, hävdade du. Och då lovade jag att testa. Så här har jag nu med mig i en flaska kraftigt sockrad tomatjuice som jag har kört då i min SodaStream. Och innan vi dricker det här måste jag varna alla lyssnare, gör inte detta. För när man kör tomatjuice i sin SodaStream så händer någonting som jag inte kan förklara. Det är väldigt konstigt. Det leder till att när man skruvar av den här behållaren från sin SodaStream, så det är inte att det skvätter, utan det sprutar tomatjuice i en liksom 360 grader i vinkel över hela. Och som du vet, Måns, så har jag ett vitt kök. Mm. Och som du ser här så är tomatjuice väldigt, väldigt rött.
Ja, ja.
Så att den här tomatjuicen har försenat mig nästan 40 minuter hit idag. Nåväl, nu ska vi se om du hade rätt eller fel, Måns. Här är alltså det som du valde att kalla pust.
Ja.
Hej.
Skål då.
Mm.
Mm. Ah, fy fan vad äckligt.
Okej, förra veckan, Måns, så hävdade du, bara man gör så här så blir allting gott. Hade du rätt?
Jag tycker att det blev väldigt gott.
Så funkar det.
Och falska du sa att du gillar mig. Sen så snudde du min lägenhet. Och nu har du en kille där. Och utanför har jag stå så här. Min fina lägenheten vill jag ha. Min lägenheten vill jag ha.
Så här skriver Julia och Martin. Hej Monsa och Lubbe, tack för ett superbra program. Jag och min särbo har hört ett rykte om att försvarets forskningsanstalt FOA genomförde atombombssprängningar i Norrland under kalla kriget. Kan det verkligen stämma? Hälsningar Julia och Martin. Vad tror du, Anders?
Nej, det tror jag verkligen inte att de gjorde. Det hade jag velat veta i sånt fall.
Ja, ja, ja. Jag läste på,
aha,
och blev chockad,
aj, aj, aj,
när jag fick reda på att Sverige har haft ett kärnvapenprogram. Det hade jag ingen som helst aning om.
Nej.
Kände du till, Anders?
Absolut inte.
Och nu har vi med oss Martin Goliath från Totalförsvarets forskningsinstitut. Hej Martin.
Hej, hej.
Stämmer detta överhuvudtaget att Sverige har haft ett kärnvapenprogram?
Ja, det stämmer faktiskt. Att, det var så att efter andra världskriget, där, när man då hade blivit varsat, amerikanerna hade utvecklat den första atombomben, som man kallar det då, eller kärnvapen som man säger numera då, då var det ju många som undrade, vad är det här för någonting? Det här måste vi ju undersöka och dels fundera på hur kan vi skydda oss mot det. Men det var ju också många då som tänkte att men det här vill vi också ha. Och däribland Sverige.
Hur gick det till när det svenska arbetet med att ta fram kärnvapen drog igång?
Alltså, egentligen så visste man ju inte alls mycket där i början, utan man var ju tvungen att försöka så att säga börja från början då. Och vi hade ju många duktiga fysiker i Sverige, så de kunde ju så att säga utifrån vad de kunde ändå tänka ut att ja, men så här borde det ha kunnat gå till. Men sen är det ju så att därifrån till att se riktigt hur man ska göra, det krävs ju ganska mycket jobb då. Men man drog igång det ganska brett.
Men när man drog igång, hur var Sveriges förutsättningar att lyckas jämfört med andra länder?
Man kan väl säga så här att en fördel som Sverige hade direkt efter andra världskriget var ju att vi var ju inte med i kriget. Så att vi hade ju mycket av vår industri var ju intakt och såna där saker. Att, vi hade våra forskare och vi kunde liksom börja jobba på ganska så ostört i obombade labb så att säga.
Hur omfattande var det här programmet och var det många ingenjörer som höll på?
Man kan säga då FOA som det hette på den tiden då, de expanderade ju kraftigt direkt efter att det bildades där på 40-talet. Så det expanderade ju, så det var väl flera hundra forskare som höll på med det här programmet då. Och det innefattade ju både det här att titta på hur går det till rent så att säga, fysikaliskt och få det här att funka, men också så ville man ju titta på hur man skyddar sig mot kärnvapen.
Och hur nära kom vi en svensk atombomb?
Det är svårt att säga när man tittar tillbaka så där på det hela. Man vill ju då säga, ja, men hur många år var de ifrån det där då? Vi vet väl inte ens hälften av de problem som kanske kan finnas. Det är ju först när man verkligen så att säga går till det här att man ska verkligen testa en laddning som man ser om det funkar kanske då.
Men det skissades och tog fram hölje omslutningen till bomber.
Jag vet inte riktigt om man kom så långt på de bitarna. Jag vet att jag har sett någon skiss som är en principskiss från tidigt 50-tal som då brukar kallas att det här är den svenska bomben då. Men hur mycket det var en skrivbordsprodukt eller fanns någon substans bakom, det är svårt att säga idag.
Men
nej, men jag sen tänkte att den här frågan nu då med, testade man någonting i Norrland då? Ja, man testade någonting, men det var inte ett kärnvapen. Däremot så ville man ju testa någonting som var nästan lika så att säga, stort som ett kärnvapen för att förstå den här verkan från då. Så att det man gjorde var att man gjorde en väldigt stor explosion med vanligt explosivämne för att bilda sin uppfattning om vad händer när man har en sån här riktigt kraftig explosion. I det här fallet så var det 60 ton som var den största smällen man gjorde.
Oj.
Och det blir ju en rejäl smäll och man kan ju verkligen då förstå en hel del av de här effekterna då som blir.
Så att det var, man hade provsprängningar av kärnvapen utan kärnvapen så att säga?
Ja, så kan man säga.
Och var det i Norrland?
Ja, det var i Norrland på det här Vidsels skjutfält som fortfarande finns idag. En plats på det skjutfältet heter Nausta, som man brukar prata om Nausta-smällen. Och det är ju så, vet man om man ska leta på sådana här Google Maps så kan man hitta den där kratern från den smällen. För det är nämligen en liten cirkelrund sjö där mitt ibland myrarna. Den brukar kallas för Foajaure.
Nu är jag med, det tog ett tag.
Jag fattar inte vad då?
Foa.
Foa. Ja, och sen så något för sjö.
Ja, ja.
Martin, det här var superspännande. Tusen tack för att du ville vara med på den.
Ja, tack själv.
Så funkar det.
Love, 9 år, och hans pappa Henrik har skickat in den här frågan. Varför heter det grönsak?
Ja.
Dels Är alla grönsaker inte gröna?
Nej.
Och dels är det konstigt att det heter grön sak, inte grön växt. Tänk om ett hus skulle heta röd sak.
Ja.
Jag håller med Love om att det är en lat människa som har kommit på ordet grönsak. Som att bil skulle heta rullsak och en mössa huvudsak. Mm. Och dina barn, Anders, barnsak 1 och barnsak 2.
Ja, det är en lat människa.
Så här tror jag att det gick till.
Aha.
Det var fredag eftermiddag.
Aha.
Carl von Linné.
Jaha, var det han?
Och hans assistent.
Ja, är han Fredrik?
Carl Peter Thunberg.
Jaha, Thunberg, ja.
De hade suttit hela veckan och klassificerat växter och kommit på namn. Och nu ville Linné hem till Let's Dance.
Mm, innan han skulle iväg på Skåneresan eller något sånt.
Jag har skrivit en liten sketch, Anders.
Jaha.
Här har du manuskript.
Vi är radioteater nu.
Jajamän.
Oj, långt.
1700-talsmusik står här.
Jaha, då kommer det här. Nej, det här är inte 1700-talsmusik. Det här blir bättre. Det är mycket bättre.
Carl Peter, tack för den här veckan. Då ses vi på måndag.
Nej, vänta. Vi ska bli klara med de här växterna ju.
Nej, men vi är ju klara. Apelsin, banan, gurka, persilja och vad döpte vi nu den där till? Purjolök!
Jo, visst, men vi behöver 2 samlingsnamn.
Behövs det verkligen?
Ja, först på de här söta, goda sakerna.
Okej, gul sak.
Nej, alla är inte gula, eller går inte?
Ja, men många är ju, kolla.
Okej, jag har ett förslag.
Okej.
Fuktskada.
Perfekt. Det tar vi.
Eller du, lyssna på det här.
Va?
Frukter.
Frukter, ännu bättre.
Ja.
Då var det spikat. Då ses vi på måndag.
Nej, men du.
Va?
De här då? De här växterna man kan äta men som inte är så söta och goda.
Brunsak.
Nej. De flesta är inte bruna.
Vitsak.
De flesta är gröna.
Grönsak. Grönsaker.
Ja. Jag hade tänkt att föreslå inslagspapper.
Nej, det är för långt.
Aha,
grönsaker får det bli.
Aha.
Och ni, fredagsmys.
Ja, radioteater sist ut i veckan så funkar det. Som är tillbaka igen om 2 veckor. Vad ska vi prata om då, Måns?
Ja, det är väl ingen som har en aning om det. Förutom kanske du som lyssnar som skickar in frågorna som avgör vad vi ska ta upp.
Skriv till sverigesradio.se.
Tills vi hörs igen. Puss och kram.
Hej då.
Så funkar det.
P1. Sveriges Radio.